Alkoholglass, fräcka produktnamn och lockande förpackningar. Du lyssnar på Accentpodden och idag ska vi prata om de knep som alkoholindustrin använder för att bredda sina kundkretsar. Jag heter Jens Wingren. En av sommarens hetaste frågor på vårt område kan ju vara den här nya alkoholhaltiga isglassen som har sålts helt öppet i vanliga butiker. Nu har folkhälsoministern Gabriel Wikström tillsatt en utredning som ska se över både försäljning och marknadsföring av alkoholhaltiga produkter som inte är drycker men som ändå är avsedda att ätas. Förutom isglass så handlar det kanske till exempel om likörchoklader eller päron inlagda i konjak. Men jag tänker att vi ska backa tillbaka lite och först se om vi kan följa turerna kring den här och andra liknande produkter. Det som gör det här till en fråga som väcker så mycket känslor tänker jag handlar mycket om att glass är en produkt som man ofta tänker riktar sig till barn, även när det handlar om vuxnare smaker. När jag var liten på 90-talet så var det mycket debatt om alkoläsken. Det var en sötare dryck, lite som cider, fast om jag minns det rätt med ganska hög alkoholhalt. Men jag var själv lite för ung för att ha några direkta erfarenheter av alkoläsken. Eva Ekeroth, reporter på Accent, minns du den här debatten?
Ja då, jag var inte för ung. Det som folk reagerade på det var att produkten så tydligt riktade sig till unga personer och till kvinnor. Och det är grupper som dricker mindre än män. Och det kändes så cyniskt av alkoholindustrin att försöka rikta sig mot grupper som man såg att här finns det potential att de ska kunna börja dricka mer. Men det är så man gör globalt också. Man har svårt att se att det ska gå att öka konsumtionen i Europa och Nordamerika. Och därför riktar man in sig hårt på Asien och Afrika och försöker hitta nya grupper där det också är mindre reglerat än hos oss.
Finns de här alkoholäskarna kvar idag?
Ja, det gör de ju. Fast nu pratar vi ju inte om alkoholäsk utan det är ju ofta cider och sådana färdigblandade drinkar. Men det finns ju att köpa på Systembolaget. Och det är ju fortfarande de målgrupperna, de yngre och särskilt unga tjejer som dricker det där. Mm.
Du har i alla fall följt de här senaste vändorna med alkoholisklassen. Så jag tänkte att du kanske kan lotsa oss igenom vad det är som har hänt och vad som kommer hända framöver. Tror att du skulle kunna hjälpa oss med det?
Jag kan försöka. Ja.
Det här är ju inte första gången som vi ser en sån här produkt med den här isglassen. Utan redan 2014 så kom glassjätten GB ut med en champagneglass som någon slags jubileumsprodukt som väckte en del uppståndelse. Där handlade det om en ganska låg alkoholhalt, bara någon halv procent. En nutritionist på GB sa att man skulle behöva äta 31 sådana här glassar för att få samma påverkan som av ett glas vin. Men många reagerade ändå på att man tänker på glass som en produkt som riktar sig till barn. Och Accent fick många tips från folk om den här glassen. Vad var det för reaktioner som kom in?
Ja, det var ju just att den var, hade så tydlig koppling till en alkoholdryck som inte ska som inte barn ska dricka. Och det var ju inte bara den här champagneglassen utan det var i samma veva också lösglass som hade namn som Mojito, precis som den här isglassen som kom sen. Det blir också en mycket tydligare koppling än glass som romrussinglass eller någon annan glass som bara är smaksatt med alkohol.
Så här hade man mer en koppling till en faktisk alkoholdryck. Romrussin är mer av en traditionell glassmak. Liksom. Mm. Och sen så dök alltså den här senaste isglassen upp någon gång under 2015, eller hur?
Ja, det var väl på sommaren där som den dök upp på restauranger som efterrätt. Men sen under hösten så var det väl Mathem som levererade matkassar hem till folk som tog in den i sitt sortiment. Och då blev det ju lite annorlunda för det är ju skillnad på om man blir serverad på en restaurang där man där det är en servitör som serverar en person. Men kommer man hem med en matkasse, även om Mathem satte en åldersgräns på 18 år så om det öppnar en 15-åring ska de inte lämna ut hela kassen då eller ska de bara hålla undan glassen eller ja, vad har chaufförerna för utbildning och kolla det och
Så där har man tappat lite kontrollmomentet.
Ja, och när det ligger sen hemma i frysen ett paket med såna isglassar, vad är det som säger att inte barnen tar och kommer åt den här glassen?
Mm. Det här är ju en glass som har betydligt högre alkoholhalt än den här champagneglassen. Den ligger ju på 5% och de olika smakerna är döpta efter olika drinkar. Glassen marknadsförs med hjälp av en känd DJ och det är ju en annan paketering, mer fokus på att det är en produkt som man kan festa på. Och just det här med hur glassen marknadsförs tänker jag att vi ska återkomma till, för det är också någonting som kommer att utredas. Men det som har väckt mest uppmärksamhet är väl att den här glassen har kunnat säljas i vanliga butiker. Det var ju flera ICA-butiker som plockade upp den här glassen. Men i och med att den innehåller 5% alkohol, så ifall den var en dryck så borde den ju ha sålts på Systembolaget. Hur har det här varit möjligt?
Ja, den alkohollag som vi har nu, den antogs 2010. Och i och med den så tog man bort det tidigare kravet att produkter som innehåller alkohol, så kallad alkoholhaltiga preparat, de var man tidigare tvungen att ha tillstånd från Läkemedelsverket för att få sälja. Och Läkemedelsverket hade också tillsyn över hur försäljningen sköttes. Men det försvann då, och det ska betraktas som en vara som alla andra. Och då har man ju gjort det här möjligt. Och fantasin är ju god när det gäller att kringgå lagar och hitta på.
Ja, men innebär det här att det inte har funnits någon åldersgräns alls för att köpa den här glassen?
Jo, handlarna har själva kommit överens om att de ska ha en 18-årsgräns för att det ligger i linje med folköl och annat som de säljer, tobak och så. Men det har de ju hittat på själva, det är ju frivilligt. De kunde lika gärna satt 15 eller 12 eller så utan att begå något brott.
Mm. Och de här reglerna, det gäller alltså eftersom produkten är fryst när man köper den och den är också tänkt att ätas fryst. Mm. Om vi har till exempel här med oss din hemgjorda ölisglass.
Ja.
Du har fryst ett glas med öl. Mm. Om vi tänker oss att det här är ju lättöl då, men ifall det hade varit stark öl så hade det varit lagligt att sälja det här? Här kanske framgår det ju mer som att den kanske ska tinas och drickas.
Ja, fast tycker du att det är någon skillnad? Jag har med mig en sån här isglass också. Nu har den tyvärr då hunnit tina. Så vi kan, om vi öppnar den så här. Och så kan vi hälla ut den i ett glas. Så, ja, den var lite fryst fortfarande faktiskt.
Men det här skulle man ju mycket väl kunna dricka.
Ja, den kommer att bli helt smält snart. Och då vet inte jag, tycker du att det är någon skillnad här på den här ölen och den här glassen?
Ja, det är ju frågan.
Folkhälsomyndigheten har ju bestämt att det här är en glass som ska ätas fryst och inte en dryck. Medan folkhälsoministern har hävdat att man gott och väl skulle kunna betrakta det som en dryck. Och då hade ju problemet varit ur världen. Men det är ju å andra sidan, om det faktiskt finns en osäkerhet, så är det väl inte bra, utan då måste man ju såklart göra någonting åt det. Mm. Utan de här går alldeles utmärkt att dricka båda två. Nu tänker inte jag smaka på isglassen för att den är som sagt för stark. Men ölen, den kan man dricka.
Den här isglassen, den luktar ju som Pigelin eller någonting skulle jag säga.
Ja, jag har låtit min man provsmaka den. Han är inte medlem i Jugotentio. Och enligt honom är den alldeles för söt för hans smak. Så att målgruppen är uppenbart inte medelålders män i alla fall.
Mm-hmm. En annan sak som ska utredas nu, det är ju också hur alkoholhaltiga produkter får marknadsföras. Eftersom det här inte handlat om en dryck så har det varit tillåtet att göra reklam för den. Lite hur som helst. Eller hur har det fungerat?
Ja, precis. Det är ju bara alkoholdrycker som det är ganska strängt reglerat hur man får marknadsföra. Så att det har ju varit en av de sakerna som har gjort folk upprörda den här sommaren. Att det har på stortavlor på vägar och torg varit reklam för den här glassen. Och i fyra olika smaker som alla heter precis som en alkoholdrink. Så det ingår ju också som en del i den här utredningen som nu har tillsatts.
Mm. Idag så innebär ju marknadsföring av produkter ganska mycket mer än bara konventionell reklam som man tänker på. Det kan ju handla om sponsring av idrottsevenemang eller lag och klubbar och artister. Vet du hur utredningen tänker komma till rätta med det här?
Ingen aning faktiskt. I Finland har man ju ett förbud mot alkoholreklam i sociala medier. Och jag tror att det nämndes i det pressmeddelande som gick ut från regeringen i samband med den här utredningen också. Så att man sneglar väl kanske på hur de har gjort. Men det är ju såklart svårt att komma till rätta med. Och det är ju inte bara den här isglassen, utan även helt vanliga alkoholdrycker har ju också marknadsförts ganska hårt på sociala medier. Men man har olika tävlingar där man ska göra olika saker, men där produktnamnet förekommer väldigt tydligt och alltid riktat till unga människor, skulle jag säga.
Så här finns det lite av en lucka i lagen?
Ja, kanske. Eller jag vet faktiskt inte vad man ska kunna göra, men man ska åtminstone se över marknadsföringen.
Vem är det som har blivit utsedd att genomföra den här utredningen?
Det är en enmansutredare. Hon heter Ingeborg Simonsson. Hon har deltagit i många utredningar tidigare, även om jag har inte kunnat hitta att hon själv har varit utredare. Lite oroande är det att hon har suttit med som sakkunnig i en tidigare utredning om gårdsförsäljning. Och den utredningen kom till den slutsatsen att man nog skulle kunna tillåta lite gårdsförsäljning. Alltså, det vill säga släppa lite på monopolet. Men det har alla andra utredare både före och efter kommit fram till att det är omöjligt. Vilket det ju naturligtvis borde vara per definition. Ett monopol är ett monopol, inget halvmonopol.
Så det finns en möjlighet då att hon har en dragning åt det lite mer liberala hållet?
Kan vara så, men det vet inte jag.
Okay. När kan vi förvänta oss ett svar av den här utredningen?
Delen som gäller de alkoholhaltiga preparaten ska vara klar den 1 juni 2017. Och det som rör reklamen i december samma år. Så om ett halvår respektive ett år ungefär.
Tack så mycket för det. Eva Ekeroth, reporter på Accent.
Tack själv.
Det finns ju fler exempel på att det verkar som att alkoholföretagen vill hitta nya vägar att sälja sina produkter. I Storbritannien har man experimenterat med glass som smakar vodka eller öl. I somras så fördubblades även försäljningen av rosévin i Storbritannien efter att en frusen rosécocktail kallad Frosé gjorde succé. Och man har också försökt omforma rosévinet för att få fler heterosexuella män att dricka. Då handlar det främst om att tona ner den rosa färgen och göra manligare förpackningar. Linda Engström, kommunikation- och påverkanschef på IOGT-NTO. Hur ser ni på den här utvecklingen?
Alkoglassen har ju dykt upp som en ganska snabb existerande fråga som vi inte, ja, men som man egentligen borde kunna ha förutspått att det är åt den vägen vi skulle gå, för att de som vill sälja alkohol gör ju allt de kan såklart för att sälja mer alkohol och komma på nya innovativa sätt. Alkohol och glass känns helt världsfrånvänt. Glass är någonting för barn, alkohol är någonting för vuxna. Och att kombinera de två, särskilt på det sättet som de har gjort, det är liksom ingen vuxen glass som de har skapat i sitt uttryck och i sin form. Så att det är jätteoroande, framförallt för att alkohol och glass ju ger en bild av att alkohol skulle vara någonting ofarligt och myspysigt som barn skulle kunna konsumera.
Mm. Så det är den största risken som du ser, att man normaliserar alkoholen för yngre åldrar?
Ja, det är en del. Den andra delen som ju på längre sikt har en mycket större effekt, det är ju att det utmanar alkohol, detaljhandelsmonopolet på alkohol. Alltså, vi har en ordning i Sverige att vi har ett monopol, och det innebär att det är bara hos Systembolaget som all typ av alkoholförsäljning sker när det är över en viss volymprocent. Och med att sälja glass så går man ju ifrån det. Och det som har varit problemet har ju varit att Folkhälsomyndigheten inte har agerat tillräckligt skarpt i frågan och sett till att hålla det här rent kring monopolet, vilket ju gör att det blir en lagstiftningsfråga, och det är därför folkhälsoministern, tack och lov eller vad man ska säga, går vidare med den här frågan. Men en utredning tar ju tid, och det gör ju att vi kommer att ha en alkoglass sommar till. Och det är oroande för mig, utifrån att det är ju då, som du säger, normaliserar och folk vänjer sig vid att vi har den här typen av produkter.
Vad gör IOGT-NTO i den här frågan?
Vi kommer följa utredningen och så kommer vi att vara så aktiva vi bara kan i det och såklart ta vara på det engagemang som visade sig under sommaren. Det är ju väldigt, väldigt många som tycker att alkoglassen inte alls är en produkt som behöver finnas på den svenska marknaden. Och det kommer vi ta vara på men också ligga på väldigt tydligt så att det politiskt når det målet som ministern har velat. Vi kommer ha krafter som kommer att sträva emot såklart som ju vill att den ska säljas. Där är vår roll att hela tiden prata om vilka konsekvenser en alkoglass får. Både för normalisering och synen men också för lagstiftningen och för folkhälsan. Och i slutändan så handlar det ju om hur mycket alkoholkonsumtion den svenska befolkningen ska ha. Och hur mycket påtryckningar som alkoholindustrin ska få göra för att öka sin försäljning.
Tack för det, Linda Engström, kommunikation och påverkanschef på IOGT-NTO. Vi avslutar med nyheter i korthet. Nu överväger även Jönköpings län att införa alkoholstopp inför operationer. Sedan 5 år tillbaka finns redan ett rökstopp, men för att förbereda patienten på bästa möjliga sätt vill nu Jönköpings län även se att patienten avstår från alkohol månaden innan operation. Det rapporterar P4 Jönköping. Nattklubbschefer i Göteborg slår larm om att narkotikaanvändandet på stadens innekrogar är utom kontroll. I en artikel i Göteborgs-Posten säger flera chefer att de upplever att narkotikaanvändandet ökat och att de inte får uppbackning av polisen i frågan. Narkotikan har blivit allt vanligare och möjligheten att bekämpa den har blivit mindre, säger Ulla Bäckström som är delägare i flera klubbar på Avenyn till Göteborgs-Posten. Och så är Sober October igång. I Skellefteå har 100 anställda på Skelleftekraft AB lovat att ta en vit månad för att utmana alkoholnormen. Flera restauranger i Skellefteå har även satsat på att göra speciella alkoholfria drinkar för oktober månad. Fler nyheter hittar du alltid på accentmagasin.se.
Du har lyssnat på Accentpodden. Accent är Sveriges största tidning om droger och nykterhet. Och IOGT-NTOs medlemstidning. Det här är vår första podcast och du får gärna höra av dig till oss och berätta vad du tyckte om den här podden och vad du skulle vara intresserad av att höra mer om i framtiden. Du når oss på accent@iogt.se. Du hittar våra senaste nyheter på www.accentmagasin.se eller på Facebook. Tack för att du lyssnade!